Det är fredagen den 4 februari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna hörni. Jag heter Andreas Eriksson och ska vara er poddprogramledare denna fredag som är den 1 i februari 2022. Och som vanligt när arbetsveckan nått sitt slut så har jag samlat omkring mig, likt en shaman med min trumma och sina elixir, mina kollegor från ledarredaktionen, för att dryfta det senaste och viktigaste som har inträffat på politikens område. Bland dessa, Maria Ludvigsson, välkommen hit!
Tack så hemskt mycket!
Hur står det till med dig idag?
Det står till bra, jag blev påkommen här med att jag inte riktigt har tuggat ur munnen, så ofint av mig. Men jag mår mycket bra, tack. Lite extra socker till skott så här på fredag eftermiddagen.
Ja, alldeles utmärkt. Mm. Med oss också då från rosornas, ruinernas och rosévinets stad, Peter Wennblad, välkommen.
Rosorna och urinens stad brukar man säga också ibland.
Mm. Kan man också säga.
Tack för att jag fick få komma.
Du, med anledning av vad som händer i Visby stift måste man ändå fråga, har du kragen kvar?
jag har polokragen kvar.
Alldeles utmärkt. Ni som inte känner Peter ska ju veta då att det är en mycket stilmedveten ung man som då och han kan bära upp en polokrage, kan man säga. Intressant, Peter.
Ja, det kan.
Inte alla som
absolut.
Kan.
Inte alla som kan. Och en annan öbo vi också har med oss, Mattias Svensson. Välkommen dit.
Ja, men tack.
Har du tagit dig i kragen?
Nej, det är det andra som vill göra, men jag har undgått det.
Vi är inte avkragade än i alla fall. Hörrni, vi går väl direkt på våra ämnen för veckan. Och det har skett stora saker. En av de största det var ju att regeringen kunde berätta att från med nästa vecka, onsdag den 9 februari, kommer de flesta av pandemirestriktionerna som vi har levt med så länge att lyftas. Onekligen en stor dag, vilket fått dig, Peter, att skriva en jättefin text om vad du tyckte var det viktigaste här. Du talar om samhällets stora insats och politikens kanske lite mindre insats. Berätta.
Nej, men det är precis som du säger. Alltså, det var ju lite högtidligt ögonblick igår när det här beskedet kom. Så att jag kände mig manad att göra någon slags första sammanfattning av de två år som har varit. Och jag tycker nog att det finns väldigt mycket att säga om de här två åren. Men ett mönster är ändå att i den här krisen som i så många andra så var liksom samhället som klev fram, alltså vanliga människor, medmänniskor och organisationer, frivilliga, medans politiken visar upp sina kanske sämsta sidor. Alltså politiken har ju genomgående varit väldigt reaktiv och men många gånger ganska rätt svår att förstå.
Mm. Du tyckte ju till och med det var så historiskt och du var inne på att vi skulle skriva en osinnad ledare, eller du föreslog, eller det var en tanke som dök upp.
Jag har liksom funderat på det under de här åren, så här, när kommer det här ta slut, när blir det ögonblicket när det regnar sönderrivna papper på Kungsgatan, och alltså precis som, ja, men om vi tar kriget, andra världskriget, det var ju egentligen heller inte slut den 8 maj 45 när det var karneval på Kungsgatan, utan det fortsatte ju i Stilla havet. Alltså de där slutpunkterna som man i efterhand ser som liksom definitiva, de finns ju nästan inte. Men jag tror att det här är det närmaste vi kommer egentligen en formell slutpunkt för den här pandemin, i alla fall ur ett svenskt perspektiv.
Det dråsar ju inte ner så mycket sönderklippta pappersrullar på Kungsgatan kanske, men det kanske det borde ha gjort. Men det här, den andra poängen du lyfter fram då här, att näringsliv, organisationer, ideell sektor, inte minst vi människor, har gjort jättemycket. Politiken har inte riktigt levererat. Är det någonting du tror, alltså hur starkt känner du för det? Hur viktig är den poängen, tycker du?
Ja, men jag tror att den poängen är giltig oavsett vad man tycker om Sveriges pandemihantering och hur vi liksom rent politiskt borde hanterat. Oavsett om man är, vad ska säga, lockdown-anhängare eller laissez-faire. Framförallt under första året, första halvåret av pandemin, så var ju, tycker jag att det är ett misslyckande av politiken att man gömde sig bakom myndigheterna. Det var ju väldigt tydligt. Alltså, fanns liksom ingen som klev fram och representerade helheten, som liksom stod upp för de avvägningar och som förhoppningsvis gjordes. Ibland blir man ju osäker på om det verkligen gjordes några avvägningar, om det var Folkhälsomyndighetens ord som gällde. Och det tycker jag att ur ett, vad ska jag säga, rent politiskt hantverksperspektiv, så var det dåligt utförande.
Mm. Men om vi ska ta då, du nämnde den första punkten här, att i början så gömde man sig bakom expertmyndigheten. Det var den första stora politiska missen. Vilka är det som kommer sen ifall du håller dig till de stora grejerna?
Ja, men man ska, och då blir det ju mer, vad ska jag säga, min uppfattning. Men ja, min uppfattning är ju, om man ska göra en lite grov indelning, första året för lite och för sent, andra året för mycket och för ogenomtänkt. Ja, men jag tror att alla känner igen sig i den bilden under första året, att när det väl sattes in åtgärder så hade liksom utvecklingen eller liksom smittspridningen gått så pass långt, och att även som utomstående så tyckte man säga, men ser de inte vart det är på väg någonstans, att regeringen hela tiden var senfärdig.
Mia, är du lika kritisk som Peter mot, ja, vi jobbar ju som regeringskritiker professionellt, men om vi liksom försöker tänka efter, är du lika missbelåten med politikerna?
Ja,
av samma skäl eller av andra skäl? Eller hur
av
tänker du?
Samma skäl, men också, jag kommer ihåg i början där, dels här att de gömde sig bakom myndigheterna. Jag kommer ihåg att i början så jämförde jag med mina goda vänner och de hade det i Norge. Mm. Och de sa att de syns det var så rart, för våran statsminister syntes aldrig. De hade ju alltid Erna Solberg som var den som var ute och berättade även om vad myndigheterna hade beslutat. Och gav det också en pondus till budskapet. De var också, där talade de, vet jag, med varandra mycket mer om att vill du vara den som för smittan vidare? Så det fanns ett helt annat perspektiv än hos oss. Och det är också lite typiskt svenskt att vi väntar på att någon ska säga till oss vad vi ska göra. Därför att vi är så vana vid att överheten berättar hur mycket kött vi ska äta i veckan och många brödskivor och så vidare.
Men just den delen håller jag faktiskt inte riktigt med om. För det har ju pratats mycket om så här, ja, men gjorde politiken för mycket och för lite, eller för lite under det här första året. Men så här, oavsett vad man tycker att politiken borde ha gjort, så var det ju ändå så att en stor del av Sveriges befolkning på egen hand i praktiken genomförde en lockdown. Alltså under de första veckorna så gick ju liksom människor längre än vad politiken sa att liksom rådde oss att göra. Det var ju helt öde på gatorna. Man träffade inte någon. Eller
man gick bara ut för att köpa toapapper i princip.
Ja, toapapper och ravioli på burk.
Ja, men ska vi släppa in Mattias då? Eller förlåt, Peter, du kanske inte var klar där.
Jo, det kanske jag var.
vi tar in Mattias här som förnuftets röst som vanligt. Är du också lika kritisk mot politiken?
Ja, alltså det var ju ett par punkter som vi har gått igenom nu, alltså handfallenheten när smittan kom, alltså de smått lögnaktiga påståenden som försenade införandet av skydd och visir i äldreomsorg och så vidare, förmodligen för att det helt enkelt inte fanns, vilket ju delvis var en beredskapsfråga där vi var sämre rustade än grannländer, och sen också förstås liksom att man kanske i äldreomsorgen kommit in i ett triagetänkande som kan ha kostat liv. Så det där återstår ju att titta på, det kommer att leva med oss, den typen av lärdomar. Men samtidigt är jag glad att vi levde i ett land som inte valde den här totala lockdownen och sånt där. Liksom. Det var ju längre tiden har gått, ju mer har ju talat för det perspektivet. Utan det var ju snarare liksom att vara proaktiv med det, med liksom vård och skydds- och smittspårningsinsatser som det har handlat om snarare än att liksom stänga ner hela samhället för att demonstrera någon form av handlingskraft.
Mm.
Men framförallt så alltså, jag har varit lite orolig här apropå det senare Peter var inne på, att det nu blev en vana vid restriktioner och sånt där och en större roll för staten, och det var ju liksom en massa akademiker, inte minst i Storbritannien, som liksom kom i byxorna över det här liksom smörgåsbordet av makt som dukades upp. Och nu är festen slut och det är ett styrkebesked om något, att vi faktiskt, förvisso för sent, men ändå liksom kan avhända oss det här. För det finns fortfarande en smittspridning, det finns risker. Men alla risker, det handlar inte i ett samhälle om att riskminimera till varje pris, framförallt inte till priset av rättigheter och ett välfungerande samhälle. Och den insikten tycker jag är viktig.
För det blev ju också en del av debatten under en period, och det var en ganska sund debatt eller diskussion oavsett om vi hade pandemi eller inte, det här när man pratade om alltså värdet av det öppna samhället och hur mycket kan man egentligen från politiskt håll styra. Och hur mycket mer makt ska parlamentet få? Det var ju redan första halvåret som man började diskutera de sakerna. Det var ganska sunt att vi diskuterade det seriöst. Mm. Men en annan sak som slår mig just idag, det är den här Ratatalåten, kommer ni ihåg den? Jag är glad att det är över.
Mm. Oh ja. Det är jag också. Nej, men det är ju så som ni säger, att just kristider brukar ju vara fest för människor som då vill gå in med sina speciella förslag. Alltså det är ju liksom ett beslutsfönster, eller man ska säga, eller ett window of opportunity för alla typer av policyentreprenörer som vill ta in sina restriktioner. Och så, ja, det går ju, vi har ju nämnt andra världskriget här, var det väldigt många restriktioner införde som vi fortfarande har kvar i vissa.
Ja.
Så att det är ju liksom, det är en buffé, så att kan man duka bort det buffébordet väldigt fort ja. Då, så är det ju väldigt tacksamt. Jag tror aldrig jag blir så konservativ som under just i krislägen, för det är då folk vill ha snabba förändringar, och det är då jag tror man kan sitta stilla i båten. Inte alltid kanske, men bara en allmän reflektion. Nu vet vi ju, ta i trä, vi vet ju inte om det här är över än, men har det inte gått ganska bra pandemin, liksom hur samhället har utvecklats, hur vi har svarat? Och det, inte minst det Peter säger, hur liksom civilsamhället, näringslivet och vanliga människor har förmått att anpassa sig. Är inte det någonting att vara ganska glad och stolt över?
Allt utom politiken har lyckats väl. Men sen får man ju titta på dödssiffrorna också och se med tiden på överdödlighet. Men om vi bortser från det, så är det väl just i det som vi kallar samhället, som då är civilsamhället och företagsamheten, och de som så snabbt kunde växla om. Det var företagare som helt plötsligt gjorde om sin, var någon som hade spritfabrik och som gjorde om det till handspritfabrik och sådär. Just det här. Och det kom av sig självt, för att det behövdes, för att människor ville förändra, inte för att politiken sa till att nu måste ni göra det.
Ja, och sen också liksom att hela världsekonomin har ju rullat på, de globala distributionskedjorna, vi har fått in vår papaya till ICA Maxi varje, alltså allt sånt där har ju liksom bara fortsatt rulla på. Jag är ganska imponerad och ganska ödmjuk inför att, alltså givet vad som skulle kunna ha hänt.
Absolut. Hela liksom, det är verkligen hunden som inte skällde, allt som har fungerat. Mm. Och det är mycket, mycket av politiken också, alltså vården har ju fungerat och fått liksom fria händer att göra om väldigt mycket så att man liksom har gjort en enorm kapacitetsanpassning. Det måste ju ändå sägas, och lika så liksom, ja, med livsmedel, skydd och sådär, och där har man ju nästan underskattat hur mycket som också kom från, alltså vi kunde importera masker och annat, för det, för allt tal om beredskap och sådär, jag tror Finland har munskydd för 1,5 dag lagrat. Så det är liksom, det går inte att ha ett lager som Skalmans skal, där man tror att allting finns att plocka fram när en kris kommer, utan det handlar väldigt mycket om flexibilitet, om att de delar av världen och landet som inte är drabbade just för stunden assisterar och skickar in. Det finns inget annat sätt än så att hantera kriser i moderna samhällen.
Mm. Peter, avslutningsord?
Ja, nej, men så jag delar ju uppfattningen att det har mycket som har fungerat bra, men jag tror även här kan man, vad säger, dra parallellen till krig. Alltså även under krig fungerar mycket ganska bra för de som inte är vid fronten. Alltså det är där kriget utspelas. Alltså vi har ju, alla vi som sitter och pratar här har ju befunnit oss på behörigt avstånd från den, där de stora striderna har utkämpats, och det har ju framförallt varit...
Vi har haft stavtjänst,
kan man säga. Det har varit vården och äldreomsorgen. Liksom.
Ja, men vad bra, då har vi klarat av den här pandemin då. Då kan vi gå vidare till nästa problem.
Färdig med det.
Ja, nej, vi, i alla fall i den här podden så är vi färdiga, för nu ska vi gå till nästa ämne. Och då tänkte jag vända mig till dig, Maria. Du har varit modig eller dumdristig nog att ge dig in i skoldebatten igen.
Och nu, det är något sjukt. Ja, att man dras till det.
Det. Precis, man dras till det och så fruktar man det. Och sen, men du, den här gången skriver du om kunskapssyn och lärarrollen. Som du menar att debatten ska handla mer om snarare än om skolval och friskolor. Berätta hur du tänker.
Jo, det var så här. Det är så nyttigt när man är ledig och inte är på ledarredaktionen. För då pratar man med folk om sånt som vi liksom tar mellan skål och vägg. Så där, som vi, tycker, ja, vi vet ju alla vad vi tycker. Det slog mig, det var en middagsdiskussion om det här med friskolorna och mer egentligen om hela skoldebatten som sådan. Att vad är problemet egentligen och är det här verkligen det system som är optimalt och sådär. Och det slog mig då att skoldiskussionen idag handlar nästan alltid om valfrihetsfrågorna eller om till och med om de skolor, skolköer och sånt där som inte fungerar optimalt. Och så säger man då, ja men om vi avskaffar det här så blir allting bra igen. Och så säger de andra, nej, har vi det kvar så kommer det alltid ordna sig. Men egentligen så finns det en, borde man gå tillbaka ett par decennier åtminstone för att se var skolans problem egentligen började. För att det handlar inte bara om hur vi organiserar skolan utan också hur man på 60-talet medvetet förändrade kunskapssynen och även lärarsynen. Inger Enqvist har ju skrivit mycket på vår sida om det här. Hon kan ju allt, hon kan ju säga årtal och datum nästan när någonting har införts eller tagits bort. Men det hon har gjort oss uppmärksamma på är just detta att när man börjar relativera kunskap och säga att all kunskap är lika viktig eller lika oviktig så blir det också, så påverkar det också hur läroplanen ser ut, vad man ska lära sig. Man blir också mer experimentell därför att man var kritisk till hierarkin i klassrummet, alltså att det fanns en auktoritet i form av läraren. Vänsterns kritik då var att det ska vara mer demokratiskt och då ska eleverna hellre få söka kunskap. Det är sånt som kan låta gulligt kanske i en sagobok men som överhuvudtaget inte fungerar. Allra sämst fungerar för de som har det svårt. Så man liksom, de stora felen eller det, när det börjar krångla till sig och klantas till, det var nog då när man gjorde om lärare till en vanlig skolpersonal. Det fanns ju uttryckligen tankar om att vi ska bara ha personal i skolan och den ska vara utbytbar. Ena dagen står det i matbespisningen och nästa dag ska du lära barnen matematik. Eller i alla fall visa dem till kunskap om matematik. Och den här förändringen i synsätt, alltså kulturen i skolan, synen på kunskap och auktoriteter i skolan. Det var den som egentligen ställde till det. Och det där har man liksom aldrig riktigt gjort upp.
Men när pratar vi i tid nu?
Det här började redan, enligt Inger Enqvist som kan allt det här, de menar att det började egentligen under 60-talet, 68 med vänstervågen. Mm. Då man mer på ett filosofiskt plan kritiserade hierarkier och kunskapssyn och sådär. Sen är det postmoderna säger också att det finns ingen absolut kunskap, det beror på och det, all kunskap är lika viktig och sådär, det finns inte rätt och fel. Så att det förstärktes ju sen när under 00-talet och blev än djupare. Men hennes kritik är framförallt detta att det i skoldebatten inte fördes någon faktisk diskussion om detta grundläggande. Och det tror jag hon har rätt i. Och det blir svårt att ha en middagsdiskussion om problemen i skolan om man inte drar in det. Och det slog mig just här den helgen när jag diskuterade detta att det handlar inte om, alltså, jo, valfriheten är av godo, den ska vi ha kvar, men det är inte det som är det stora problemet. Så om vi inte diskuterar det bakomliggande så spelar det ingen roll om vi pratar skolval eller inte.
Men det här du säger om kunskapssynen och lärarauktoriteten, det har vi ju hört tidigare. Är inte det lite, om jag då ska ta motstående roll, lite av en halmgubbe här? Att det har väl ändå förändrats en del. Det är möjligt att det här har funnits, men idag så är det väl inte så att det finns så starka krafter som påstår att all kunskap är relativt och sådär, utan de flesta är väl ensa om kunskapens betydelse och lärarrollens betydelse. Är det inte så?
De flesta, men inte skolan. Jag tror att de flesta som diskuterar skolan och så där, och föräldrar och så, kanske omedvetet har den inställningen. Men om man tittar på, många lärare säger att det är omöjligt att sätta betyg och det är omöjligt att följa läroplanen, därför att där finns det också en beskrivning av till exempel så faktakunskap, att kunna saker, att veta saker. Det här är sant, det här har hänt, börjar man relativisera. Det finns ju lärare som har beskrivit hur elever ifrågasatt förintelsen. Mm. Och då har man enligt läroplan då uppmanats att man ska ge andra exempel. Inte säga att det här är sant och det där är fel och det här är kunskap om historien. Utan att man ska då genom diskussionen och genom att visa å ena sidan och andra sidan, så ska man leda fram till insikt.
Okay.
Och det funkar ju så där då, därför att det har ju till och med förekommit att lärare inte törs undervisa om det som är sant, därför att de är rädda att få en reprimand.
Men en annan sak, också en invändning man kan göra då, den kritik som finns då mot dagens system med friskolor och sådär, de menar ju då att det systemet underminerar både också kunskapssyn och läraraktivitet. Det förstnämnda då genom att trendig men egentligen ganska osaklig och virrig pedagogik som kostar så lite som möjligt blir populär, och läraraktiviteten undermineras av att elever och även föräldrar uppfattar sig som kunder hos en skola som ska leverera ett visst resultat. Vad tänker du om den kritiken?
Jag tror inte det är riktigt så. De skolor som är mest populära av friskolorna, alltså inte stiftelseskolorna, den här gamla finskolorna, utan det som är ute i landet populära friskolor, det är ju de som verkligen pratar om kunskap som någonting absolut och någonting viktigt, och även ordning, tyst på lektionerna, eleverna ska kunna vara trygga för de vet precis vad som väntas av dem, man har uppföljning, man har betyg, alltså ganska traditionella skolsystem som både föräldrar och elever söker sig till, snarare det än att de går på det lättvindiga och det som är. Och sen, vad var det andra du sa om att det är lite
populärt? Alltså läraraktiviteten undermineras av att man har en kundrelation.
Ja, precis. Och att föräldrar kommer och beställer. Ni skäller ut en lärare för att deras barn har fått för dåliga betyg.
Ja, eller att man ringer rektorn och så blir ja, precis.
Jag tror inte att det där, det kan ju förstärkas möjligen av en kundroll. Men framförallt, det startade också med att läraren inte längre var den som kanske ens kan mest i klassrummet. Även lärarutbildningen har ju förändrats under åren. Men också samhället och föräldrars syn på skolan, att den ska leverera saker. Och det ändrades ju med att den inte längre var, inte ens var läraren auktoritet gentemot föräldrarna, utan föräldrarna kunde komma dit och bestämma i klassrummet. Vad ska vi säga, en totalitär demokratisering. Alltså man ska nästan kunna vara med och rösta om vilka elever, vilket betygens barn ska ha i skolan. Mm. Jag tror att allting detta är en större fråga än bara en fråga om friskolor och valfrihet. Valfrihet tror jag är av godo, för man kan få tacka nej. Man kan säga nej tack, jag vill inte vara här längre. Och den styrkan hos både barn och föräldrar är stark och viktig.
Ja, den ska naturligtvis inte underskattas. Peter, gammal skolpolitiker i ett tidigare liv. Håller du med Mia om att det är lärarrollens försvagning och en relativistisk kunskapssyn som är urproblemen till skolans problem?
Urproblem vet jag inte, men jo, men jag delar till viss del den uppfattningen. Sen är ju så här, auktoritet är ju lite som att vara ledare. Det är liksom ingenting som man kan tilldelas, utan det är någonting man har eller liksom som man själv skaffar sig. Och jag tror ju att en del i lärarnas förlorade auktoritet, det handlar ju om att så här, kvaliteten på lärare har sjunkit. Alltså att en genomsnittlig lärare idag har, alltså det finns färre lärare med liksom ämnesexpertis, alltså allt det här som ger en lärare självförtroende att vara en auktoritet i klassrummet. Mm. Och sen har ju liksom den auktoriteten då också försvagats rent liksom institutionellt och organisatoriskt på olika sätt. Men jag tror att den där grundläggande auktoriteten som bygger på expertis och självförtroende, den är ju väldigt svår att komma åt på politisk väg.
Mm. Ja, den är också sån där, den kom ju också av, till exempel man tog bort adjunkter i högstadiet, där att du skulle kunna, genom att studera vidare så blev du en lärare som fick större ansvar, större utrymme. Överhuvudtaget att ha kunskapsfokus även på lärarhögskolan, förändrades då någon gång. Och det är klart att det märks sen i klassrummet. Mm. Och det finns också, om läraren ska vara din hjälpreda som leder dig fram till kunskapen och inte den som säger att det här är sant och det här är falskt och det här är rätt och det här är fel, då blir det den sortens lärare vi får.
Jag har ju en väldigt privat teori om vad som händer med skolan som är egentligen bara rent strukturell, och den har att göra med att vilka som rekryteras till lärare, den utgår från min egen familjehistoria. Min mamma var lärare och kom då från begåvningsreserven, det vill säga den som fanns inom arbetarklassen förr. Där hon gick ut, tog studenten på 60-talet med stora A:n. Idag, hon borde väl egentligen liksom ha sökt handelshögskolan eller läkarlinjen och så här, men hon hade inte riktigt det självförtroendet, utan det man siktade högst på, det var att bli lärare. Så på det sättet på 60-talet kunde lärarrollen fyllas av väldigt, väldigt mycket duktiga och begåvade personer som sen gjorde starka karriärer, och så gick de i pension någon gång i början på 00-talet och ersattes inte med riktigt samma kompetens, för att lärarrekryteringen idag ser annorlunda ut. Vad tror ni om den teorin?
Det ligger mycket det. Lärarutbildningen är annorlunda idag också.
Ja, men det också. Men just det, liksom, att man fick in annat folk på den tiden för att...
Ja, det är ju en variant på det som jag beskrev. Alltså det där generationsskiftet har ju varit problematiskt. Och jag känner ju också igen mig. Jag är ju som alla andra som jobbar med politik, lärarbarn. Men jag känner igen mig.
Är det många alltså?
Mm.
Jo, men det borde kanske någon göra någon större forskning. Det kanske finns beforskat någonstans, det får vi kolla på.
Ulf Kristersson brukar ju prata om sin mamma som var den första i släkten att ta studenten.
Ja, just det. Men en fråga här, den här kritiken som kommer när det gäller då den klassiska friskolekritiken, att den liksom skapar ojämlikhet, att den skapar problem för kommunerna, för den friskolorna tar då ett visst elevsegment och lämnar andra kvar, vilket då snedvrider hur skolorna fungerar och sånt där. Är det mindre problem vid sidan av det du beskriver, Mia, om man liksom ska göra en total analys av skolan?
Jag tror det är ett mindre problem, därför att det är enklare att åtgärda än att förändra kunskapssynen och liksom ge läraryrket status igen. Man har ju sagt att nu ska det bli svårare att komma in på lärarhögskolan, därför att då får vi bättre folk dit. Men det är ingen som söker dit, det är ingen som vill vara lärare, därför att det har inte status och det verkar inte särskilt trevligt att jobba på, ha en arbetsplats där man blir påpucklad av eleverna som man är tänkt att undervisa för. Så det är liksom, det är så stora, vad ska man säga, kallas det för strukturella problem och värderingsproblem som jag tror är. I Finland har man ju, som är så nära oss, där är det ju de bästa studenterna som vill bli lärare. Och där är det svårt att komma in på lärarhögskolan. De har inte mycket högre betalt, eller jag tror inte de har högre betalt än svenska lärare. Så det handlar om status och innehåll och form mer än om ekonomisk ersättning.
Mattias, du är inte lärarbarn, däremot är du lärarmake. Vad har du att säga om detta?
Ja, alltså jag känner inte riktigt igen mig i den här bilden, därför att lönerna har ju definitivt börjat röra på sig i läraryrket. Sen finns det ju, kommunerna har ju inte världens bästa lönesättningsmodell, utan de betalar ju mer till nyrekryteringar har liksom en sund lönetrappa, men det är ju en annan och på det sättet, och samtidigt vi har nu Björklund är snart 10 år sedan, ja, det är 10 år sedan och liksom har pratat om lärarens roll och sådär, det är klart att det har påverkat också, så jag tror vi har lämnat de här riktiga hopp- och skuttåren bakom oss. Och jag tror inte att man ska måla läraryrket allt för svart heller. Och sen också, jag menar, konkurrensen mellan olika arbetsplatser driver upp löner. Det har hänt med sjuksköterskor när de har fått mer att välja på. Det har hänt med lärare när de har fått mer att välja på. Så på det sättet så har ju också konkurrensen på ett sätt funkat som den ska.
Det Björklund gjorde som inte var av godo, det var ett inför de här lärarlegitimationerna som jag tror var...
Ja, det där skråsamhället var inte...
Skråtänkande, det känns väldigt 1800-tal.
Men det här, den professionaliserings- eller professionsiver som ändå har funnits kring läraryrket, som har drivits både av politiker och av deras egna organisationer, det har väl varit en del, det har väl ändå motiverats av att försöka höja statusen på något sätt?
Ja, exakt. Men man börjar liksom i fel ände då med att ja, när ni är klara så ska alla som har gått igenom den här urusla utbildningen ska då få ett intyg på, alltså tillhör ett skrå. Ni andra som eventuellt också skulle kunna göra det lika bra, ni får däremot inte göra det. Så man tittar på formen istället för på innehållet. Vad är det lärarna faktiskt lär sig? Vad är det de ska få en titel för?
Mm. Vi får ta och lämna skolan där tillfälligtvis. Vi kommer naturligtvis att återkomma.
Vi tar vår Mats ur skolan.
Det gör vi. Där presenterar han sig själv, Mattias, då, som ska ta nästa ämne då. Vi ska nämligen gå över till Vänsterpartiet som ska ha sina partidagar i helgen. Och Mattias, du har ju studerat läget där lite närmare och nu är vi ju väldigt nyfikna på vad oberoende Moderata Svenska Dagbladet ska ha att säga om Vänsterpartiets kongressande. Berätta!
Ja, de ska ju framförallt ta en valplattform och den är ju då intressant på det sättet att den är talande för vad som händer nu, nämligen att vänstern har självförtroende i ekonomi. Så det hjälpte inte så mycket att identitetspolitiken är på väg ut därför att nymarxismen är på väg in.
Urraskan i gelden.
Ja, jo, men lite grann så. Och det tror jag att där har vi ju liksom det problemet att mycket av det de förespråkar är ju så länge sedan vi gjorde oss kvitt med, inte bara genom kommunismens fall utan också liksom med liksom en massa statliga inslag som vi avskaffade i Sverige. Så vad som återkommer i den här plattformen, det är då alltså dels en syn på ekonomi där liksom staten verkligen kan göra allt. Det är liksom, det finns ingen hejd på de löften. Den som liksom lägger sin tillit till staten kommer att bli rikligen belönad. Liksom. Det är allt från liksom billiga bostäder till matbutiker i landsbygd och högre löner, högre pensioner, högre sjukersättningar. Allt ska staten ordna. Och framtidstro. Och det är lite grann en teori, när de pratar om klimatomställning så ska den ledas av staten så att alla tjänar på den, inklusive företagen. Och det är liksom, det där, det är besvärjelser. Det är
liksom... Men kan man sammanfatta så här att de förespråkar inte längre liksom att det ska vara som Sovjet på 70-talet, men däremot Sverige på 70-talet? Är det någon sorts...
Ja, jo, men någonting ditåt, och det är ju liksom, det funkar ju därför att det finns så många väljargrupper nu som inte kommer ihåg hur det var. Mm. Att liksom det fanns en anledning, det här med att subventionera fram byggande, jo, men då får du byggande där staten tycker att folk ska sysselsättas eller där staten tycker folk ska bo. Och vi hade ju en stor apparat med det, och då subventionerade man lägenhetsbyggen där folk inte ville bo, och sen fick man subventionera igen för att de skulle rivas, därför att hålla de kommunala hyrorna uppe, därför att i slutändan så kommer solidariteten i kollektivistiska system alltid bara med den kollektiva plånboken snarare än med den individuella. Mm. Så det är en aspekt liksom, den här, någon skulle kanske säga att det här är liksom den här moderna penningpolitiken där liksom staten kan spendera så länge de inte får slut på valuta, och det vet vi ju från Venezuela och andra att det får de inte, men däremot kan köpkraften ta stryk. Men det är ju liksom, man kallar allting för investering. Det här är ju en teori om att man borde investera mer från statligt sätt. Men det har man ju löst på vänsterhåll genom att kalla alla utgifter för investering. Och det funkar ju inte riktigt. Sen, den andra aspekten är då att man har en marxistisk historieskrivning. Marx nämns ju inte, men det är liksom verkligen det här att det är arbetarna som bygger landet och det är bara de som producerar det riktiga värdet, och alla chefer och sånt där är liksom bara överflöd och sånt där. Och då har man pandemin som exempel på det. Liksom att, ja, det var sjuksköterskor och lärare och butikspersonal och chaufförer som gick till jobbet och höll Sverige flytande. Och de har ju de har ju en poäng i det, att liksom det var vissa grupper som behövde göra större umbäranden än andra. Men utelämnat från det här är ju liksom vaccinerna som togs fram av multinationella, internationella läkemedelsjättar, och att de gjorde rejäla vinster och att börsvärdena stiger för dem, det är verkligen välfärdens minsta problem. Så det är liksom den här retuscherade, tillrättalagda historien för att stryka en grupp medhårs som bjuds i det här programmet. Och då kommer vi till punkt 3, och det är då att liksom, de måste ju ha en förklaring till att det här paradiset som Sverige beskrivs som, en gång var Sverige lett av staten, jämlikt, och sen förstördes det. Och det är liksom deras version av liksom det raserade samhället på grund av politiken. Och här vill de ju appellera till liksom grupper som förmodligen liksom de tänker sig är sverigedemokrater. Att om de kan få oss att ogilla rika människor istället för invandring, och se allting som sjuklövens svek, fast i det här fallet för att de trodde för mycket på marknadsekonomi, då kan man vinna dem.
Mm. Alltså vi ska tillbaka till 1978, men med olika argument. Alltså det är så man kan säga det.
Ja, alltså därför att de har ju fattat att nostalgi är inne och gifter det med liksom nymarxism, som är liksom men ungefär lika trosviss som den var för 100 år sedan när kommunismen knappt testats.
Men du som har läst den här valplattformen, hur mycket nytt finns det i det? Alltså, det är ju inte nya tankar, marxistiska tankar är förstås inte nya, men hur mycket, jämfört med det vänsterparti vi har sett de senaste åren, hur mycket har man gått vidare från det?
Jo, men det är ju nytt på det sättet att liksom program fram tills nyligen har varit präglat av kommunismens fall. Att man har velat signalera en medvetenhet om liksom att vi vill inte till diktaturen, vi vill inte till planekonomin, vi vill inte till Sovjet. Vi harklar oss när det kommer till Marx. Mm. Nu nämner man inte Marx, men liksom det är å andra sidan liksom verkligen den här akademiska, det har ju kommit bland akademiker, Martin Hägglund och andra, en ny marxistisk våg, och Vänsterpartiet har liksom hoppat på den, fast utan krångliga ismer och prefix, men i sin barnsligaste variant, att det är liksom det är arbetarna som bygger landet och absolut inga andra.
Folket bygger landet, som Lundell sjöng. Peter, vår spindoktor. Vänsterpartiet är ju ett parti, det rör sig ganska mycket upp och ner i opinionen, i alla fall på senare år. Och det verkar ju främst vara beroende på hur man byter väljare med Socialdemokraterna. Utifrån det Mattias beskriver, låter det här som en valplattform som kan locka fler S-väljare, tror du?
Jag tror att... för det första känner jag för egen del att varje parti som pratar mindre identitetspolitik och mer riktiga saker uppskattar jag. Och jag tror att identitetspolitik har ju generellt inte varit särskilt framgångsrikt bland väljarna. Även om det ibland...
SD har ju varit ganska framgångsrika med sin identitetspolitik.
Jo, det är i och för sig. Men ta liksom när Feministiskt initiativ, när det liksom var som mest surr kring Feministiskt initiativ, när det liksom ibland... man fick intrycket av att de skulle få 15% i valet, så fick de ju nästan ingenting. Alltså det är svårt att vinna väljare med liksom postmodern identitetspolitik i alla fall. Så att jag har ju förstått att det är ju en del slitningar nu i Vänsterpartiet kring det här liksom, vad man ska betona mest, och att nya partiledare Dadgostar har ju även tonat ner den mest hårdföra klimatretoriken och så.
Om detta kunde man ju läsa i vår tidning. Det var ju Maggie Strömberg skrev ett jätteintressant reportage om detta i veckan. Och då var det då att man vill ju nå utanför Katarina församling med att få väljare. Och då var det just mindre flygskam, mindre identitetspolitik, mindre livsstil. Ut i bruksorterna och prata så folket förstår. Så gubbarna på golvet förstår, helt enkelt. Men är det rätt väg framåt, bättre?
Ja, men jag tror att det är bättre än den gamla vägen. Så mycket kan jag säga.
Men du hade en annan tanke där, jag avbröt dig.
Men jag tycker att det är intressant där Mattias pratar om den här nostalgin i Vänsterpartiet. Jag skrev lite grann om det efter Nooshi Dadgostars digitala Almedals tal som var väldigt, hon beskrev väldigt levande Sverige under, under sin barndom på 80-talet om hur bra det var. Och så konstaterade man, hon var ju 3-4 år, hon kan liksom alltså det, så här, hon är ju en partiledare som minns, har varma minnen av en tid som hon inte har upplevt.
Mimi Åkesson har ju varma minnen från det Sverige.
Ja, jo, precis. Jo, så att, hon är ju inte ensam om det, men den nostalgin, alltså ju mer tiden går, det är ju fortfarande liksom en nostalgi som rör samma tidsepoker, och ju mer vi tidsmässigt liksom lämnar det, så blir ju den där nostalgin märkligare och märkligare, därför att det blir ju någon slags litterär nostalgi som det inte bygger på egna upplevelser.
Så är det ju, och sen glömmer man ju ganska bort att den svenska folkhälsepoken präglades ju av ganska, med dagens mått, problematiska, alltså det fanns ju en inskränkthet och det fanns ju en många saker där som vi gärna
alltså,
glömmer bort.
Alltså
överhuvudtaget
folk som vill tillbaka till hur det var förr, de vet inte hur det var förr.
Nej. Men jag tror då, det svenska folkhälsbygget, det kulminerar ju den varma sommaren 1975. Det är då, om man läser Jacka och Ulf Lundell, där han sitter på KB och super. P.C. Jersilds Barnens ö utspelas det också. Det var en oerhört varm sommar. Det tror jag uppmättes 36 grader i Stockholm. Expressens reporter gick upp på taket i Marieberg och stekte ägg på plåten där. Och de lyckades få stekta ägg. Och liksom, ja, då kulminerade verkligen. Och Björn Borg och Ingemar Stenmark hade precis slagit igenom och sådär. Och sen vann borgarna valet nästa år och så bildades Timbro 1978 och så gick det bara nerför. Och sen kom invandrarna och förstörde allting ytterligare. Det är ju liksom den, alltså det är ju ett ganska starkt narrativ som till och med lever kvar fast man inte ens, som ni säger, man minns det inte ens.
Ja, men och som är så starkt och repeterat så många gånger att man själv kan ju känna att man går igång lite på det.
Nej.
Ja, du hörde mig. Jag var ju
inte
Nej, jag tycker också det är förfärligt. Min nostalgi, det rör ju 90-talet. Jag tycker ju att det alltid borde vara 90-tal. Men det kan ju vara för att
rent
jag själv
musikaliskt
var ung och stark då. Ja, absolut. Det får vi göra en egen podd om. Men hörni, nu ska vi gå vidare till dagens sista punkt och då ska vi prata sport faktiskt. För det är ju idag invigs ju de 24:e olympiska spelen, vinterspelen i Peking. Spel som förstås har varit omdiskuterade givet landet det går i och regimen som står som värd. Så dagens lilla sån här rundfråga som vi brukar avsluta med, det blir att plocka fram ett politiskt OS-minne. Någonting som har skett under ett olympiskt spel som berör det vi brukar jobba med på ledarsidan, som ni vill dela med oss andra och med alla som lyssnar. Och jag undrar om inte Peter ska börja.
Ja, jag skrev faktiskt om det här ögonblicket i en artikel i Neo för ett antal år sedan, om den amerikanska kulturimperialismens 10 stoltaste ögonblick. Och det här var ett ögonblick som för mig var väldigt formativt. Och det var från OS-invigningen i Los Angeles 1984.
Har det att göra med en flygande man?
Ja, det är ju den här Rocketman som flög in. Alltså det var liksom en sån en illustration över, alltså hela OS-invigningen 84 förstår man om man liksom tittar på gamla klipp. Det var ju bara en liksom amerikokapitalistisk liksom propagandaföreställning. Alltså Sovjetunionen bojkottade ju spelarna här. Och det här var liksom körsbäret på grädden med den här. Mm. Liksom, det var inte ett flygplan utan en individ som kunde flyga, så det var så mycket symbolik och det var så otroligt effektiv kulturimperialistisk kommunikation.
Verkligen, det hade kunnat vara, det var nästan lika bra som om Stålmannen hade flugit in.
Ja, det kändes ju så.
Jag minns inte det här själv, jag har fliten, men det, absolut, fick ett fantastiskt fint minne. Och där kan man ju säga, redan där vann ju USA kalla kriget kan man säga. För efter det, Sovjet hade ju ingenting att komma med.
Nej, men jag skulle säga, det var där det avgjordes. Det var inte stjärnas krig, det var liksom, det var där. Där och då.
Det var där. Där och då. Vi går vidare. Mia, har du något OS-minne att bjuda på?
Och jag var så rädd för den här frågan. Jag är en sån som på sin höjd ser själva OS-invigningarna. Resten är jag inte intresserad av. Men jag tycker OS-invigningar, som jag minns, de gör mig alltid lite rörd. Alltså det är någonting, det som tanken är bakom att man ska komma tillsammans i fred och genom att röra sig och sporta så ska man lägga andra oväsentligheter åt sidan och vara överens och det ska vara fair game och sånt där. Men så har det alltid slagit mig att det är så mycket precis tvärtom som det innehåller. Det är nog mer generell reflektion. Men jag minns också den invigningen som Peter berättade om. Och det var ju också en tid när det var det var liksom kalla kriget och det, i skolan så diskuterar vi inte politik kanske uttryckligen, men det var ett tillfälle så vet jag, det var en kompis som var hemma hos mig som sa att Brezhnev var den bästa. Och då sa jag, nej det är Reagan och nu får du gå hem och leka. Så det var ju
det. Ja, jag förstår. Ja. Det var ju ett minne också, ja. Väl värt att föra vidare. Ja. Brezhnev är den bästa, ja. Nej det är Reagan.
Då får man gå hem och leka.
Det sammanfattar mycket av 1900-talets historia. Mattias, du då? Vad har du för OS-minne?
Ja, jag tänkte störa er genom att diskutera identitetspolitik. Jag tänkte på Ludmilla Engqvist och hennes OS-guld som förenade oss 1996 i nationell yra och hon fick bragdmedalj och annat. Och det var intressant med tanke på att hon liksom inte var född och uppvuxen här, men togs till svenskarnas hjärta under en period av framgångar. Men sen ganska snabbt liksom försvunnit ur vårt kollektiva minne efter att hon avslöjades med att ha dopat sig när hon försökte göra en andra karriär inom rodel. Och då blev hon plötsligt den där ryskan. Och det var en väldigt märklig och inte speciellt vacker del av liksom den, alltså hur snabbt det går att ta in någon som är bekväm och framgångsrik, men också liksom förkasta också människan när liksom någonting görs fel. Det visar väl varför det trots allt finns en anledning att diskutera identitetspolitiska saker. Att det rör vår relation till människor, hur öppna och välkomna vi är. Och att det inte alltid är speciellt smickrande hur snabbt vi sluter an till folk. Och sen, liksom, sen är det ju väldigt typiskt svenskt att det gör vi ju med aldrig så infödda personer också. Varenda årets svensk på det gamla klassiska 80-talet gick ju från hjälte till utkastad. Så det är väl på ett sätt en mycket svensk hantering. Men då är det ju också identitetspolitik. Så det är väl det mest politiska OS-minne jag kan tänka på. Även om jag förstås nynnar på Nationalteaterns John Carlos som OS i Mexiko.
Precis. Och sen när de mötte honom i München 72 så hade han en liten panter på sin tröja, trodde han då. Men det var det inte.
Det är utan ingen panter, det är en puma.
Precis, för han jobbade för Puma då. Ludmilla Engqvist är ju väldigt intressant det du säger. Det är också exempel på den här delvis problematiska svenskheten där man ibland då kan, så att säga, om man är rätt kan man snabbt lyftas in i en svenskhet. Liksom skrivas in i svensk tradition. Ludmilla Engqvist, som jag uppfattade då, tyckte det var väldigt roligt. Kändes väldigt välkomnad, men sen så gick åt andra hållet. Jag minns till och med att det var några journalister som var inne på att man på den här tiden så döpte vi våra kvinnliga idrottsstjärnor efter Pillan och Billan och sånt där. Att hon skulle då bli Millan, föreslogs det. Men det avstyrkte hon själv, för att Millan på ryska är tydligen ett vanligt konamn eller något liknande. Så hon ville inte alls bli kallad för det. Men ja, i alla fall exempel på hur man då konstruerar svenskhet genom att ge folk vissa namn. Jag ska också ta ett litet kort OS-minne. Det är mycket kort. Det är OS i Barcelona, invigningen, när Bosnien gick in och möttes av jubel från en fullsatt stadion. Med ett barndomsminne som jag minns som väldigt speciellt. Kriget i Bosnien hade ju börjat samma år och skulle tyvärr vara i några år framöver. Men där gjorde de entré på den olympiska scenen. Och det, ja, jag minns det i alla fall. Jag minns jublet som mötte dem också. Det var speciellt. Vad fina minnen alla hade. Tack för dem.
Tack.
Och varsågod.
Tack för idag, ska jag säga också. För den här fredagspanelen. Mycket intressanta åsikter och tankar. Tack Peter.
Tack själv.
Tack Mia.
Tack.
Och tack Mattias.
Ett nöje för mig också.
Och tack till er som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hör gärna av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Om ni har egna OS-minnen kanske. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han har som vanligt varit Jesper Sandström. Och jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.